Hej på er. Hoppas ni har en härlig sommar. Det är dags att släppa ännu en Bredvid Bromé-podd. Sommarspecial där jag nu släpper vårens premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten som jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Bredvid Bromé via podme.com och i Podme-appen. Första månaden är gratis. I avsnittet som vi släpper fritt denna gång så är det idoldomaren Nicki Amini som är huvudgäst. Då gravid. Så självklart pratade vi om att bli mamma och förälder. Mikael Bindefeldt berättar om att bli pappa och förälder. Och jag och min barnlängtan som blev till en Bonnie. Hoppas ni får en bra lyssning.
Ja, det är dags att sova då. Är du trött?
Jag är jättetrött.
Har du gjort läxan och sånt till imorgon eller?
Ja, vi hade ingen läxa, men jag har gjort det som behövde vara gjort.
Mm. När ska du gå upp då?
6.30.
Shit, vad tidigt. Har du stött klockan eller?
Ja, då. Mm.
Hur pigg är jag på morgonen, tycker du?
Inte alls pigg.
Hur är det med dig då?
Jag är pigg efter en stund, men inte direkt när jag vaknar.
Det är därför du väcker dig själv så tidigt, eller?
Jag gillar att ha tid på morgonen.
Jag gillar att ta lite tid på morgonen.
Ja, har typ 2 timmar ibland.
Och har jag 2 minuter?
Ja, ungefär.
Bra att man är olika då?
Ja.
Bredvid Bromé denna gång, eventmakaren och pappan Mikael Bindefeldt.
Lotta Bromé, du lever i en fullständig okunskap om vad surrogatmödraskap innebär.
Ja, tydligen. Det är därför alltså, du är här, jag vill veta.
Självklart har jag och Jesper gjort hundtricket.
Så du gick hem till min make och sa, nu när jag är föräldraledig med 2, då vill jag vara uttalad projektledare i vår familj.
Bredvid Bromé också idoldomaren Nicki Amini som väntar barn.
Jag vill ju vara mamma. Mamma Nicki.
Mamma Nicki, ja.
Men först så ska jag snacka klart med min dotter Bonnie.
Är vi lika på något sätt eller?
Ja, lite på sättet ibland och utseendet lite.
Då blir man ju väldigt nyfiken. Vadå lika på sättet? Vad tänker du på?
Jag skrev det i min svenska läxa att vi båda är ganska bra på att övertala personer. Och att tjata.
Skrev du det?
Ja.
Är jag det?
Ja, för att det var en fråga som var om det sa att tjejer var bättre på att övertala än killar, så var det en fråga om man skulle berätta om man höll med. Och jag sa, i alla fall en sak som jag upplevt är att min mamma, som är då en tjej, är väldigt bra på att övertala och tjata. Och jag har ärvt det av henne.
Vad tjatar jag om?
Lite allt möjligt.
Gud. När du blir mamma då, ska du vara lika tjatig eller?
Ja, det löser sig då.
Är det bra att jag tjatar då eller vad tycker du själv?
Det beror på vad du tjatar om.
Ja, förklara.
Jag har inget exempel.
Jo, det har du. Om jag tjatar om att du ska städa kanske inte är så populärt.
Fast jag tar ju egna initiativ i att städa. Jag gillar ju när det är städat, fast inte alltid.
Så vad är det jag tjatar om då?
Att jag ska vara hemma i tid när jag är med kompisar. Och att jag ska höra av mig, men det är ju för sig bra. Men det kan vara lite jobbigt ibland.
Alltså föräldrar är rätt okej ändå, du måste hålla med om.
Ja, jag är glad att jag har föräldrar.
Ja, jag är glad att jag har dig, så gott nu gumma.
Så gott.
Godnatt.
Godnatt.
Ja, där var hon nu, min älskade Bonnie. Och som jag hade längtat, egentligen ända sedan jag var liten. Då när jag hade en bild av att riddaren skulle komma när jag var, ja, typ 25. Och sen så skulle det bli barn 1 år senare, för så gamla var ju mina föräldrar när de fick mig. Nu blir ju livet inte alltid som man tänkt sig. Jag passerade 26, 30 och jag till och med 40. Saker händer i livet som man inte alltid har kontroll över. Och min längtan fortsatte att bli just det. En längtan efter barn. Men till slut så mötte jag en människa som inte förstod varför det skulle vara omöjligt för mig att bli mamma. Och drygt ett år senare började hon växa i min mage. Men då var hon en hen och vi kallade hen ärtan. Sen växte magen och jag älskade det. De första hjärtljuden, det första ultraljudet. Och sen när det närmar sig, en känsla av att kan hen inte komma ut snart? I 8:e månaden vaknade jag en natt med namnet Bonnie i huvudet. Jag gick upp, satt mig vid datorn och slog upp namnet och läste Bonnie. Ett skotskt namn som betyder vacker och älskling. Och så till slut så kom hon då. För det blev ju en hon och en Bonnie och idag är hon 12 år. Ta vara på den första tiden så alla, det går så fort. Men hörni, inte trodde jag att det skulle gå så här fort. Det kom aldrig någon riddare på en häst, men det kom en pappa till Bonnie. Och framförallt så kom det ju en varelse som för alltid är älskad utan förbehåll. Nu är det Nicky Aminis tur. Ni vet idoldomaren som gifte sig med sin Niklas. Och hon har allt det där som gick så fort framför sig. De ska ha barn i slutet av juli. Hon åker snart ut på turné för att hitta Sveriges nästa idol. Men har också startat podden Bulle i ugnen. Ja visst, den handlar om att vara med barn. För hon vill ju veta och förstå så mycket som möjligt. Som typ jag vill med de gäster jag bjuder in till Bredvid Bromé. Välkommen hit, Nicky.
Tack så jättemycket, Lotta.
Ja, hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag har massa vårkänslor i kroppen så jag fick faktiskt beröm häromdagen. Eller det var någon som poängterade att det bubblar om mig och att jag är väldigt glad och verkar vara väldigt lycklig. Och det är så jag känner mig.
Mm. Är det något speciellt?
Jag är ju gravid för första gången i mitt liv. Och det är en helt ny upplevelse för mig. Som jag tycker är väldigt härlig. Det är en häftig upplevelse.
Tyckte jag med. Jag har aldrig mått så bra i min kropp som när jag var gravid.
Är det sant?
Ja, jag tyckte det var fantastiskt att gå omkring och bara växa och bli större och större. Och större. Ja. Av en anledning den här gången kändes det som. Så.
Ja, men det är väl delvis det att jag får uppleva någonting helt nytt i mitt liv. Och någonting att se fram emot i form av att jag ska bli mamma. Men sen rent generellt tycker jag att jag befinner mig någonstans i livet där jag är väldigt tillfreds med allt. Det är härligt.
Både man och mage.
Ja, precis. Både man och mage. Alla sköter sig, då är jag glad.
På något sätt så var det ju så här att för väldigt många människor så dök ju du bara upp i den här juryn. Det var inte alla som visste vem du var innan. Vem var du innan?
Jag har ju jobbat i musikbranschen i många, många år nu. Min bakgrund är ju då från skivbolagssidan och att jag har jobbat med artisterna i form av att liksom skapa och lansera deras artistprojekt, musikprojekten.
Stämmer det att du träffade tjejerna på skolgården?
Ja, men det var ju Alexander Kronlund.
Så nu möts era vägar igen?
Ja, precis. Han var ju liksom lärarvikarie på min högstadieskola. Jag gick på Rolomshovsskolan och tjejerna studion låg ju liksom på andra sidan bron. Så han kom ju ibland med Britney Spears demos och spelade upp dem till oss. Vi hade ju ingen aning om vem det var.
Nej.
Och frågade liksom, vad tycker ni?
Ja, vad tyckte du?
Ja, men jag minns faktiskt inte i detalj. Men jag tror att vi oftast tyckte att det var rätt bra.
Ja. Men nu då? Nu sitter ni alltså sida vid sida då i idoljuryn.
Ja, men det är häftigt. Alltså det är samma. Alltså dels Alexander, att så här, han var då en liksom lärarvikarie på min högstadieskola. Och sen, alltså Idol, när det började sändas 2004 så var ju det ett program jag tittade på och följde. Mm. Och det var ju också alla de små grejerna i kombination med liksom MTV och så när jag var ung som skapade mitt intresse för musikbranschen. Så att jag sen blev kollega med Kishti Tomita, det var ju häftigt för mig. För liksom, det var ju en kvinna som jag har sett på tv i en liksom sammanhang och koncept som jag jättegärna skulle vilja liksom vara i en dag.
Mm. Det är lite kul det där med just Kirsti, för att pressen ville ju till en början få det till att ni skulle ha någon slags catfight. Men det verkar ju aldrig ha varit aktuellt att ni skulle sitta och tjafsa med varandra.
Nej, Ja, men det känner...
Varför är det så? Förklara för mig, varför vill man det?
Ja, men man kanske utgick ifrån att här kommer två starka kvinnor och de kommer inte kunna samarbeta med varandra, utan de kommer kanske tävla om vem som ska synas och höras mest. Mm. Och så kan det absolut vara ibland, att man inte kommer överens. För att man har starka och olika personligheter. Mm. Och jag och Kirsti är inte alltid överens. Men jag tror att i grund och botten så är båda liksom trygga i sig själva och vi kan föra en diskussion.
Men du, vad är du för typ? Tar du mycket plats eller ställer du dig i ett hörn? Rent privat?
Det beror på hur sammanhang skulle jag säga. Jag är inte den här som kliver in i rummet och liksom bara hej om det är en fest så att allas blickar vänds mot mig. Mm. Utan ändå söker jag kanske snarare upp folk jag känner i församlingen och går fram lite mer försiktigt.
Vem är du hemma då när du är med din familj, dina föräldrar till exempel?
Ja, men alltså jag är yngst, jag är lilla syster. Och då är man ju alltid lite... Ja, lite som man själv vill och ställer saker och ting på sin spets. Och jag har starka åsikter och stark vilja. Och
hur många syskon är ni?
Jag har en stor syster.
Ja. Lever dina föräldrar? Eller?
Ja.
Mm. Och är gifta fortfarande?
Yes.
Lyckligt gifta?
Ja, det är de.
Ja. Och du är lyckligt gift?
Ja.
Ja. Vad kommer du ta med dig, tror du, från deras traditioner? Ni kom ju från Iran då när du var väldigt liten.
Ja.
Har ni fortfarande traditioner därifrån?
Ja, men absolut. Det har vi. Men sen så här, jag var ju 1,5 år när min familj kom till Sverige. Så Sverige för mig och den svenska kulturen, det är ju liksom, det är mitt hemland. Och jag har ju vuxit upp med den svenska kulturen. Och jag pratar ju persiska, även med mina föräldrar. Ibland slänger in svenska ord. Och jag har ju blivit uppfostrad av mina föräldrar som då är... från Iran och från en annan kultur. Sen så har ju också deras ambition alltid varit att jag och min stora syster ska kunna komma in i det svenska samhället. Mm. Och också anamma den svenska kulturen. Det är liksom, jag har väl hittat en balans där. Det är klart, det har inte alltid varit lätt. Framförallt kanske under ungdomsåren när man liksom ska försöka hitta sig själv. Mm. Och vem man är och höra hemma. Jag har alltid upplevt att jag är lite annorlunda.
På vilket sätt?
Det finns kulturella skillnader som också då gör att när man växer upp i ett samhälle så vill man ju också känna en behörighet. Och den har ju inte alltid känts given för mig liksom. Det var inte självklart för mig att åka på skidresa med familjen på sportlov och påsklov. Mina föräldrar har aldrig åkt skidor i hela sitt liv.
Nej.
Men då fick jag ju följa med mina kompisar och deras föräldrar. För att mina föräldrar tyckte ändå att det var viktigt att jag kanske skulle lära mig att kunna åka skidor.
Men hur kommer det sig att de valde att komma till Sverige då, din mamma och pappa?
Min mammas syskon, yngre syskon, hade redan kommit till Sverige. Så hon ville också komma hit.
Mm. Var det politiska skäl eller var det?
Ja, men alltså, det var ju kring Iran-Irak-kriget. Ingen av mina föräldrar var liksom politiskt aktiva på något sätt. Men de insåg ju att landet befinner sig i en situation som långsiktigt. Både för dem själva men kanske främst för mig och min syster. Inte är någonting som de liksom känner i en ljus framtid. Så då... plockade de ihop sina grejer, det man kunde få med sig liksom, och lämna landet.
Mm. Fick de med sig då?
Det vet jag inte. Alltså jag var ju som sagt väldigt liten och jag funderar på det här att jag aldrig riktigt heller frågat mina föräldrar så mycket om den tiden. För mig har det varit så självklart att så här, jag växer upp i Sverige och det har blivit mitt hemland.
Mm.
Jag har ju liksom ingen relation till Iran förutom att liksom jag har mina föräldrar och som sagt min släkt och så. Men, och jag har ju varit på besök i Iran flera gånger.
Hur var det?
Det är ett jättevackert land. Mm. Men jag är ju inte bekväm i att bära slöja och sådär. Jag tycker det är besvärligt. Jag har alltid varit där under sommaren och då är det väldigt varmt. Slöjan har alltid åkt av. Jag har inte lyckats knyta den på rätt sätt.
Men vad var det ni växte upp?
Jag växte upp i Akalla, en förort i Stockholm.
Beskriv det för de som kanske inte känner till Akalla.
Ja, Kalla ligger längst ut på en av de blåa tunnelbanelinjerna. När jag växte upp där så, alltså det var ju Akalla, jag lärde mig att älska Sverige. Det var ju där jag lärde mig allt om den svenska kulturen. Mm. Det var en liksom Akalla by som än idag finns kvar med 4H-gård. Det var ju där jag spenderade alla mina lov, helger. Sommarlovet, det var jättemycket liksom fritidsaktiviteter och alla midsommar, valborg, julen, alla de traditionerna upptäckte jag och fick uppleva i Akalla by. Jag har ju en liten förkärlek till dansbandsmusik. Och det kommer ju från att det var dans varje lördag under sommaren i Akalla by. Och då såg jag alla äldre par, de hade klätt upp sig fint, i armkrok. Det var ju som en idyll liksom. Och dansade och alla var så glada och liksom nöjda med livet. Så dansbandsmusik, jag blir väldigt glad när jag hör dansbandsmusik. Och det har ju med de här barndomsminnena att göra.
Bor de kvar där, dina föräldrar, jag kallar?
Nej, det gör de inte.
Nej.
De flyttade, vi bodde i Kista ett tag och sen så har mina föräldrar bott i Täby. Där min syra också bor nu.
Pratar dina föräldrar svenska?
Ja.
Var det självklart för dem att lära sig språket?
Ja, men det tror jag. Eller jag utgår ifrån det. Alltså det är klart att min svenska är bättre än mina föräldrars svenska. Men det är ju samma sak där. Skulle jag lära mig ett nytt språk nu när jag är 35 år så kommer jag inte antagligen behärska det lika bra som jag behärskar svenska.
Fast det är intressant att det var så viktigt för dem att ni skulle växa upp som svenska. För det är ju den diskussionen som förs nästan hela tiden nu.
Mm.
Hur man ska få människor att interagera, hur man ska få människor att känna sig bekväma.
Jag tror aldrig mina föräldrars ambition var att vi ska bli svenskar. Däremot så var deras ambition att så här, vi ska ta vara på möjligheterna och förutsättningarna som finns i Sverige.
Mm.
Och en viktig sak som varken jag eller min syra liksom fick tumma på var ju skolan och utbildningen. Det var liksom, mina föräldrar tillät aldrig någonting komma i vägen från att vi ska göra bra, prestera bra ifrån oss i skolan.
Mm.
Och det här höll ju i sig alltså hela vägen in i universitetstiden. Och jag, alltså det här med att man måste plugga vidare på universitet. Det har ju liksom präntats in i mig sedan jag var liksom 4-5 år.
Mm.
Det har ju aldrig varit ett alternativ att inte göra det. Sen så hittade jag min väg. Jag gick ju aldrig liksom en ekonomlinje eller så, utan jag pluggade ju kurser. Och sydde ihop lite mitt egna program om man skulle säga så. Och sen landade i marknadsföring.
Men gick du på universitetet?
Jag gick på universitetet och pluggade psykologi. Och det var genom psykologistudierna som jag fick upp ögonen för just marknadsföring och PR. Det var yrken som jag aldrig någonsin hade hört talas om.
Vad jobbade dina föräldrar med då?
Min mamma driver förskola. Och min pappa har idag en redovisningsbyrå. Men han har ju också varit musiklärare under min tid när jag växte upp. Han spelar ju setar, som är ett persiskt instrument.
Setar?
Setar. Sitar är det indiska instrumentet.
Okay.
Setar med E är det persiska.
Hur många strängar har den då?
Den har färre strängar och den är mindre och ljudet skiljer sig.
Mm. Kan du?
Jag kan inte spela setar, men min pappa ville gärna att jag och min syster skulle hos instrument. Det fanns ju du vet, den här en timme i veckan kunde man gå och lära sig något instrument när vi gick på låg- och mellanstadiet. Jag skulle lära mig spela gitarr. Det gick så där. Min musiklärare kämpade, stackaren. Tom hette han om jag inte minns fel.
Så.
Men det var kul. Men det var ju liksom ingenting jag blev jätteduktig på.
Hade du hemspråk och så där också då?
Ja, jag gick på hemspråk också.
Ja. Hur var det då?
Det var kul och bra, men det är klart att så här, när jag gick i skolan och alla mina kompisar fick gå hem och jag skulle stanna kvar en timme extra så tyckte jag inte att det var så himla givande. Men nu i efterhand förstår jag ju värdet av det.
Men har du alltid varit en målmedveten typ?
Jag har inte reflekterat över det, men jag vet ju oftast vad jag vill. Och liksom jag har en vision av vad det är jag vill åstadkomma. Men sen så är jag också, jag är ju flexibel. Alltså om plan A, om jag märker att liksom den inte kommer funka hela vägen så är jag ju rätt bra på att ställa om.
Fast du måste ju ha lärt upp att bli målmedveten då. Om dina föräldrar hela tiden pekade och sa, nu skola, nu, skola, nu, universitet, skola, nu.
Ja.
Hemspråk, setar, kör.
Ja, jag spelade ju som sagt aldrig setar.
Nej, men då försökte.
liksom, jag tror det är att jag har varit tvungen att liksom ta ansvar för mig själv och mitt liv. Jag har förstått att det finns möjligheter, men man måste ta tillvara på dem, och det ansvaret hänger på mig. Liksom. Jag har aldrig fått någonting gratis i livet. Har jag velat ha någonting så har jag varit tvungen att jobba för det och kämpa för det. Mm. Jag har aldrig liksom tagit någonting för givet eller haft på något sätt någonting som kan hjälpa mig.
Jag tänker på en sak som ändå har hjälpt dig. Det är ju att dina föräldrar valde att komma hit för att ni skulle få en bättre framtid.
Mm. Jo, men det stämmer. Och det är jag väldigt tacksam över.
Men gör det då på något sätt att det är ännu viktigare för dig att verkligen förvalta den chansen som de gav dig?
Jo, alltså det är klart att det någonstans ligger i bakhuvudet, men det tror jag så här, oavsett vem du än är, så vill man väl alltid någonstans på någon nivå att ens föräldrar ska vara stolta över en. Och även om mina föräldrar inte alltid säger det rakt till mig, utan min pappa, jag minns när han ringde mig när jag hade klivit in i Idoljuryn, och sa han så här: ja, det är bra, men du kan bli bättre. Ibland ser jag att du sitter och tänker på vad du ska säga. Tänk på det. Så de är ju också mina största kritiker.
Lyssnar du på dem då?
Ja, det gör jag. De känner ju mig bättre än någon annan. Men sen så jag tar ju en nypa salt ibland också.
Men du, hur hamnar du sen då i England?
Jag jobbade på Universal Music i Sverige. Och jag vet inte, jag gjorde väl så pass bra ifrån mig så att de tyckte att jag skulle komma över till huvudkontoret i London. Och så flyttade jag dit och jobbade där i 3 år när jag fick erbjudandet om att kliva in i Idoljuryn. Mm. Och både jag och min man då, Niklas, vi var ju tillsammans och gjorde flytten till London gemensamt. Mm. Kände väl någonstans att så här, det är inte London vi vill vara i för alltid. Och jag kände att så här, sitta i Idoljuryn är ju en erfarenhet som är dum att tacka nej till.
Ska vi ta 5 snabba?
Mm.
Mm. Bugabo eller Brio?
Jaha, du pratar barnvagnar och sånt.
Det tog en stund här.
Är det Brio-godiset eller vad är det vi pratar om? Bugabo.
Babybjörn eller bärsjal?
Åh, den har jag inte valt den mellan. Det finns så starka åsikter om så här, de som älskar bärsjal älskar bärsjal och bärsel. Så jag har inte valt. Pass.
Nej. Rosa eller blått?
Ja, alltså jag har ju svårt för båda de där färgerna. I så fall liksom mörkblått och mörkrosa.
Men du är inte sån där liksom att nu ska det bli en tjej så nu ska allt vara rosa?
Nej, alltså rosa är ju inte min färg. Vi är inte vänner. Så jag kommer ju snarare förbjuda presenter i färgen rosa.
Förskola eller nanny?
Ja, men förskola är ju bra. Får man interagera med andra barn. Det är viktigt.
Vaggvisa eller sagobok?
Mm-hmm. Men jag gillar ju att sjunga. Så vaggvisa är bra.
Ja.
Men vadå, man gör väl båda. Samma nanny kan man ju ha även om de går på förskola.
Jag upplever dig som ganska målmedveten.
Mm.
Gäller det även det här med att få barn? Är det här ett efterlängtat barn? Är det ett planerat barn?
Alltså jag har ju alltid velat ha barn. Jag har bara inte liksom känt att det funkar rent så här karriärsmässigt. Jag har jobbat i en bransch som är väldigt mansdominerad. Och jag har också upplevt på arbetsplatserna att så här, kvinnor som försvinner på mammaledighet och är gravida och så vidare, att de kanske går miste om nya möjligheter i form av kanske befordran eller jag vet inte vad det kan tänkas vara. Och jag har haft så kul på jobbet och karriären har varit viktig för mig, så jag har hela tiden sagt, men nu kommer ju den här möjligheten. Liksom, jag var ju ändå runt 30 när vi skulle flytta till London. Och då kände jag att så här, men då är det inte läge att skaffa barn nu. Och sen så fick jag liksom idoluppdraget och skulle komma hem tillbaka till Sverige. Då var det inte läge då. Typ. Och sen helt plötsligt så börjar jag bli äldre och äldre. Och det finns ju liksom också en tidsaspekt som kvinna som man måste förhålla sig till. Förra året så kände jag att så här, men nu har vi gift oss och då kanske det är dags att skaffa barn. Men då så här kommer frågan, vill du vara med i Let's Dance? Ja, okej. Är det någonting jag vill göra? Eller ska jag tacka nej till det nu och göra det om några år? Men då kanske jag, alltså så här, förstår du, det är hela tiden, jag upplevde som att det är någonting som man, jag kommer behöva avstå från andra saker för att bli mamma. Och även nu har jag fått erbjudanden som jag jättegärna hade velat ta, men jag har ju varit tvungen att tacka nej för att jag vet att jag behöver vara mammaledig i höst. Men, förutom Idol då.
Men du, alltså betyder det att du har tackat nej till saker eller har du tackat ja till att bli mamma?
Mm, ja, jag gillar det tankesättet, Lotta. Ja, det har jag gjort. För nu känner jag så här, jag har gjort det mesta jag har velat uppleva. Jag kommer ändå inte liksom landa i att säga, oh, fan, jag önskar att jag ändå hade gjort det där. Jag har jobbat utomlands, jag har bott utomlands, pluggat utomlands och liksom kommit en bit in, bra bit in på karriären. Nu känner jag en trygghet i att så här, nu vill jag bli mamma. Och sen så har jag då haft tur att det gick. Det ska man inte ta för givet.
Nej, och det där tycker jag är intressant. För att när man är liten så blir man ju uppfödd med att använda alltid kondom. Annars så blir du gravid. Så himla enkelt är det inte. Va? Ja, men på riktigt.
Det Nej, pratar man är väl också om. Mer fertil när man är yngre.
Möjligt.
Och så går det ut för med åldern, med åren. Men nej, det är sant. Det var inte, jag trodde ju det. Så länge liksom man inte skyddar sig med någon form av preventivmedel så kommer man bli på smällen. Men det visar ju sig att det bara är någon dag per månad i någon timme
då,
eller två.
Då är det väl planerat i ett barn.
Ja, men som sagt, jag ville ju bli gravid. Men jag visste ju inte om vi kunde bli gravida.
Nej.
Jag började känna av lite stress där mot hösten. För vi är ju också i en ålder nu där väldigt många av våra vänner har skaffat barn. Vissa är inne på sitt andra barn. Och så här, det känns som att helt plötsligt också när man börjar komma in i den världen och de tankarna så är alla runt omkring en antingen blivit gravida eller har barn.
Men din syster har hon barn?
Ja, hon har två söner så jag är ju moster.
Ja, har du tränat lite då eller?
jag är ju den här snälla mostern som leker och köper fina presenter och så. Jag glömmer aldrig när jag tog med Melvin, min systers son, till ICA. Var runt påsk, han var så här 5-6 år eller något. Och stod jag med honom och han ville köpa påskäng. Så jag bara, men välj ett påskäng och fyll det med godis då. Och det, till och med han själv blev lite chockad. Och det var en annan liten tjej där med sin mamma. Hon stod ju bara blängde på mig och Melvin. För att Melvin fick gå loss liksom i lösviktsgodishörnan. Och fylla ett jättestort påskäng. Fanns inga restriktioner. Men han hade ju ätit upp sin mat. Och då hade jag lovat honom att han skulle få köpa påskäng.
Hur ska du bli som mamma, tänker du då?
Nej, men jag tror det är viktigt att sätta gränser. Och jag tror det är viktigt att man får en liksom en trygg och stabil uppfostran med lite rutiner och så. Men sen så, alltså jag själv, när jag utvecklas som mest, det är ju också misstagen jag har begått i livet. Det är det som utvecklar en som person.
Har du gått på liksom någon smäll sådär så du kände, nej men nu är det så roligt det här?
Ja, men det har jag gjort.
Vad?
Mycket kanske på grund av min personlighet, eftersom att jag är en väldigt rationell, logiskt tänkande person som också är väldigt rak och tydlig och väldigt ärlig. Jag har ju svårt att hålla tillbaks med vad jag tycker och tänker. Och jag är ju inte konflikträdd. Det har ju liksom varit svårt ibland att kontrollera. Och jag tror att så här, med åldern så har jag ju också lärt mig att behärska det på ett sätt som är mer fördelaktigt för mig. Och också jobba med att ha mer tålamod. Liksom.
Vad får dig att gråta?
Nu för tiden när jag är gravid så är ju hormonerna på en annan nivå. Så, men du vet så här, romcoms. En härlig kärlekshistoria får mig att gråta.
Ja, för du kom in så sa du, du bubblar av glädje för att du är gravid. Men det kan lika gärna gå åt andra hållet. Det är väl en pendel det där med hormonerna, eller?
Ja, men det är ju någonting nytt som jag ställs inför. Samtidigt som det är ju svårt för mig också. Att så här, jag är ju inte bekväm med att visa mig svag. Och det är ju någonting som man kanske framförallt nu under så här, graviditet ställs inför mer. Det finns ju en enorm ovisshet. Och den gör ju mig väldigt nervös.
Du sa det, du har svårt för att visa dig svag. Jag funderar på, vad menar du då?
Det är väl sårbarheten.
Hur var det när ni kollade stickan? Var du själv eller var ni tillsammans?
Nej, men jag gjorde det ju själv inne på toaletten. Och Niklas hade köpt graviditetstestet. Och han stod ju och väntade förväntansfullt. Så kom jag ut och så står han ju väldigt så här glad som ett barn på julafton. Mm. Och så sa jag ju då att det är positivt och visade honom. Och då blev han ju väldigt glad och kramade om mig och sådär. Och så på en gång så tog jag också bort den glädjen från honom. Genom att säga att så här, man får inte bli glad än. För riskerna är ju väldigt stora och höga där i början, de första veckorna. Mm. Och jag tror att det är just det. Alltså, man känner ju väldigt mycket och man känner väldigt starkt kring en graviditet. Och skulle någonting ha gått fel så skulle jag ju också ha blivit väldigt ledsen.
Mm.
Nu tar jag trä hittills, har jag mått bra, allting har gått bra. Liksom. Men det finns ju alltid en risk som hänger där. Liksom.
Ja, vad är du rädd för då?
Nej, men om någonting skulle gå fel. Liksom. Alltså, nu också när man blir mamma, skulle mitt barn bli allvarligt sjuk eller liksom någonting, just också för att jag inte kan påverka det och jag kan liksom inte göra någonting för att hjälpa eller för att förbättra. Allt annat, eller det mesta andra i livet kan man ju kontrollera. Eller påverka.
Mm.
Det här är ju någonting som är helt utom min kontroll. Liksom.
Ja.
Och det skulle ju liksom vara hjärtekrossande för mig.
Hur långt gången är du då?
Jag ska få barn i slutet på juli.
Okej.
Okay. Så halvvägs. Lite mer än halvvägs.
Hur var det när du berättade för din mamma och pappa då?
Ja, men de blev glada. Jag berättade för mamma först, för pappa var bortrest. Hon blev ju såklart jätteglad, därför hon har ju också varit på mig och så här, ska du inte skaffa barn snart? Ska ni inte ha barn? Jo, mamma, vi ska ha barn någon gång snart. Men det kommer ju liksom inte på beställning heller.
Nej.
Så mamma blev ju såklart jätteglad. Men pappa var ju bortrest, så jag ville ju egentligen säga det liksom när jag träffade honom, men han skulle ju vara borta länge och eftersom att mamma redan visste, så berättade jag över FaceTime för pappa också. Och han blev ju såklart jätteglad.
Jag tror att han fick tårar i ögonen. Eller?
Nej.
Nähe.
Nej, men min pappa visar inte så mycket känslor på det sättet.
Det är mamma då? Fick hon tårar i ögonen?
Nej, det tror jag inte.
He.
Vi ska ju få en flicka. De har ju hittills... min syra har ju två söner.
Mm.
Så de tycker ju såklart också det är kul nu att de får... en liten flicka, som barnbarn.
Så du har redan tagit reda på det?
Ja, såklart.
Varför det?
Ja, men alltså, det är väl en tillräckligt stor grej att man ska få ett barn. Vilket kön det är just i den stunden på förlossningen spelar ingen roll. Det är bra att veta i förväg. Kan man planera och bestämma namn? Och
ja, vad ska hon heta?
Lite kontroll. Den lilla kontrollen jag kan få vill jag ju ha.
Såklart. Vad ska hon heta då?
Hon ska heta Nilofar.
Nilofar?
Ja, wow. Det betyder näckros på persiska.
Fint.
Och det är en låttitel på en låt som jag har växt upp med och tyckte väldigt mycket om när jag var liten. Mm. Och så kommer hon ju då kallas för Nilo.
Och så, ska hon ha mellannamn också då, eller?
Nej, alltså det här med mellannamn förstår jag inte riktigt. Därför att alltså man vill ju inte slösa namn på mellannamn. Bra namn vill jag ju behålla.
Nej, men jag tänkte,
till nästa barn.
Ja, men jag tänkte kanske om Niklas ville ha något som kom från hans sida. Kanske.
Ja, nej, men Niklas gillade Nilofar.
Ja, det gör jag med. Jag hade hört någon som heter det.
Nej, inte?
Nej. Har du?
Ja, alltså det är ju ett persiskt namn så jag känner ju till det. Men jag förstår att du kanske inte har hört det.
Mm.
Mina svärföräldrar kliar sig också lite i huvudet och sa oj, 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 det här måste vi öva på.
Hur länge ska du vara mammaledig, tänker du då?
Ja, alltså som sagt, nu är ju mitt just idoluppdraget specifikt är ju av den karaktär. Så jag kommer ju behöva jobba i alla fall
och amma i kulissen,
kvalveckan och fredagarna under hösten. Ja, precis. Nilo får ju vara med mig där i studion.
Har du vågat köpa kläder och sånt?
Just kläder har jag inte köpt.
Nej.
Men barnvagn har vi valt ut. Och babyskydd och sen en liten nalle, nej, en liten kanin med Nilo broderat i örat.
Vad kul att du kom hit.
Ja, men tack så jättemycket för inbjudan, Lotta. Ja. Gjorde mig glad.
Första gången. Ja, jag minns hur vi lämnade BB och Bonnies pappa stod i varje hörn av sjukhuset och filmade för att vi skulle dokumentera hela vägen hem. Och i bilen så vågade han inte köra snabbare än 30, eller om det var jag som sa till honom. Och sen så följde en hel massa första gången. Första gången med barnvagn, första gången med bärsele, första gången utomhus och första blöjbytet, första badet. Och visst var man osäker. Men samtidigt så kändes det så självklart. Jaha, här spänner du fast barnet.
Jaha, jag spänner fast barnet i bilstolen. Ja.
Är det premiärbarn eller har du flera?
Det är tvåan det här, så att jag kallas dem härdade flerbarnsföräldrarna. Han blir också härdad för han är nummer två.
Ja, var är nummer ett då?
Ja, men ettan är med pappan, han är bortpantad lite grann sådär. Vi har separerat, eller inte, vi har inte separerat, men vi har varit på olika aktiviteter idag, så därför så finns ju en far som kan ta ansvar också.
Vad är skillnaden tycker du från när du fick första barnet och nu när du har nummer två?
Man är tryggare i sin föräldraroll. Man har gjort det en gång. Innan var det, ska det se ut så här, ska det vara så här, hjälp, 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 hjälp. Och sen så nu så här, ja men det här kan se ut så här och det här är inte farligt. Man behöver inte ringa BVC för varenda blöja liksom. Utan, sen är det väl också, alltså, vi har en väldigt rolig BVC-sköterska för ettan var inte helt enkel. Det var mycket problem med medicinskt med honom. Så hon sa till mig, ja Anna, du fick ett första barn som inte var för förstagångsföräldrar. Och då skrattade jag väldigt högt i efterhand så här, för det var ju lite roligt sagt. Så att med tvåan har det varit mycket enklare tycker jag, men alla har ju olika upplevelser.
Men är det en kille igen eller var det en tjej nu?
Det är en kille igen, så att det är två små grabbar. Jag hade hoppats på en tjej den här gången. Jag hade bestämt att det skulle bli en Ester, men det blev en Max.
Tredje gången gilt, eller?
Pappa säger snipp, snapp, snut, där var slagan slut.
Men inte du?
Det är en förhandlingsfråga.
Vad tänker du använda dig av?
Alltså, tid, nernötningsmetod, glädje och ja, men om man, du vet så här, när man föder unga så dagen efter så bara, nej, det där med att föda barn, vi kan väl lugna oss lite granna. Men efter 4-5 år, då är det ju lite glorifierat och härligt igen och de här småbarnsåren och bebisstoft och så. Så att vi får väl hoppas på det.
Vilken nytta har du haft av dina egna föräldrar? Lärde de dig någonting om hur du skulle vara som förälder?
Åh, herregud, den här är så svår. För att vi har ju gått ifrån, om man tittar på min mormor som växte upp alltså på det tidiga 90-talet. Då är det ju faktiskt så att livet fortfarande handlade för deras del om överlevnad. Barnen skulle överleva, det skulle mat på bordet, det skulle liksom, man skulle inte dö i någon konstig sjukdom som fanns och härjade då. När min mamma växer upp helt plötsligt är det inte fysisk överlevnad vi pratar om, utan det är själslig överlevnad. Och när jag kommer nu här, helt plötsligt ska alla gå till sin egen terapeut och liksom utvecklas och förverkliga sig själv och allt det här. Och det betyder ju också att jag har ju lärt mig vad jag vill vara som förälder, men också vad jag vill inte vara som förälder. Och helt plötsligt gör jag en tydlig distinktion kring det här som jag tror är viktig för mig som förälder, men smärtsam för dem. Så kunde man väl säga. Men absolut, jag har lärt mig jättemycket. Och sen är det ju också så här att det är mycket som man säger, jag ska absolut inte göra så. Och sen så står man där och vet, jag ska absolut inte skrika åt mina egna barn. Så bara, vad är det? Sätt dig ner! Och då är man ju igång liksom. Så man förstår ju också väldigt mycket kring varför det blev som det blev när man får egna barn.
Ja, det är inte det lättaste att vara förälder.
Det är nog världens bästa projektledarutbildning jag har fått.
Ja.
Jag lyssnade på något reportage där med kvinnor som säger att men jag är den outtalade projektledaren i vår familj och det är så hemskt för att det är så jobbigt och det är så mycket som ligger på mig. Så då gick jag hem till min make och så sa jag, nu när jag är föräldraledig med två, då vill jag vara uttalad projektledare i vår familj. Jag är projektledare i familjen och du är projektledare och åker till jobbet. Och då är det så att då bestämmer jag hur det här funkar. Och så vi har veckomöten, vi har checkpoints, vi har massa olika saker som vi gör i vårt liv för att göra det enklare. Jag har massa kalenderhändelser, så på fredag börjar vi bygga vår matkasse som vi ska beställa hem från en matvaruleverantör. Vi beställer den på söndag, då spikar vi att den är så. Då har vi också veckomöte, då går vi igenom veckan. Så här och så här ser det ut. Jag har de mötena, du har de så. Det är strukturerat.
Du är väldigt strukturerad. Tycker han det är okej? Okay,
alltså? Ja, antingen det eller så får han själv vara projektledare och ta hand om det här.
Men när har ni egen tid då? När är det bara ni två som myser? Har du lagt in det i schemat också? Eller?
Vi har sagt så här att varannan månad så är det mitt ansvar och varannan månad är det hans ansvar. Så att varannan månad så är det hans ansvar för att göra någonting romantiskt och varannan månad är det mitt ansvar att göra något romantiskt. Och det behöver inte vara något superstort, det ska inte vara något så här, du vet, babam, utan det ska vara det enkla, det fina i vardagen, det gillar jag jättemycket. Så att komma hem med blommor, fixa någon middag, ta det, alltså något gott liksom, lite extra.
Jag tror det är ganska värdefullt för att de flesta skilsmässor sker ju under de första småbarnsåren, så är det ju.
Mm. Ja, jag kan förstå att folk skiljer sig, det är ju supertufft. Man har sömnbrist, det är tvätt som ska tvättas. Det här livet man hade föreställt sig kanske inte blev som det blev. Och alltså jag pratade med min frissa om det idag, att efter en förlossning, allt som hormonerna gör med kroppen, bara det i sig är ju liksom så här, jag har blivit glutenintolerant. Helt, ja, jätteotippat, på min etta så blev jag glutenintolerant. Jaha, okej. Alltså mycket som man inte tror ska hända bara händer. Och då helt plötsligt har man skrikande barn och allt möjligt. Och ja, jag förstår att folk skiljer sig då.
Jag tycker det verkar bra det, att det är med i projektet. Att romantiken ändå består i den här familjen.
Ja, men man får göra det. Jag tror också så här, visst det är jättemysigt när det är spontan romantik och det är härligt och soluppgångar och så. Men har man två ungar och man måste vara lite strukturerad för att få till det, då får man vara det. Och så får man ta det så. Sen så, liksom någon gång när de har flyttat hemifrån och allting är happy peppy igen. Och då kan vi vara spontana och gå ut och after work och härja oss. Men nu funkar det inte så, utan då får vi, så här är läget nu och då tar vi det så.
Jag kan säga att så fort den yngsta är 5 så kommer ni kunna göra mer saker.
Ja, det låter ju helt fantastiskt.
Det är mitt råd. Min är 12.
Ja, men det låter ju helt underbart. Och det är ju också så här att alla åldrar har ju sin skärm. Det här är ju helt fantastiskt. Alltså, han ligger där och tycker livet är gott och luktar bebis och är härlig. Och storebrorsan, han ger lite tjuvnyp, men han tycker också livet är rätt mysigt. Och...
Det är tålamod han har. Här står vi och pratar.
Ja, men han är nummer 2, vet du. De får det då. Ja. Så att det livet, alla delar har ju sin skärm. Det gäller ju bara så här att leva för vardagen och inte leva för det extra för krämen. För lever man för krämen, då har man ju väldigt svårt att acceptera det som är vardagen. Det gäller att se det fina i att ja, men nu är det tvätt överallt, men jag skiter i det för mina ungar är här och de är glada istället.
En klok kvinna du.
Tack så hemskt mycket. Du verkar klok du också. Du har ju överlevt till 12 år i alla fall utan att gå sönder för himla mycket.
Tack för nu då, jag drar mig hemåt.
Jo, tack så mycket.
Ja, det där var Anna. Anna packade nu in det ena barnet för att åka hem. Jag packar mig hemåt med Jesper såklart.
När Rickard Wolfs dotter föddes så var det jag som kom med cigarren som vi rökte mitt i natten utanför BB. Rickard hade som jag längtat efter barn hela sitt liv, men aldrig trott att det en dag skulle vara möjligt som homosexuell. När vi åt en bit mat och våra barn lekte i rummet bredvid så sa han alltid: "Tänk Lotta, vad långt vi har kommit. Tänk att nu sitter vi här och har barn." Eventmakaren Mikael Bindefeldt längtade länge efter att få barn. Och tillsammans med sin partner Niklas valde de en surrogatmamma. Något som är möjligt i USA. Och de gjorde det i hemlighet. Och när sonen Simon väl var född så dröjde det inte länge förrän det också blev bröllop. Så de blev både pappor och äkta makar.
Vi hade varit tillsammans i 20 år och vi fick Simon sista juli och så gifte vi oss i september, så Simon var 3 månader.
Mm-hmm. Det är så här som många straighta par gör, de blir gravida och så gifter de sig.
Är det så?
Ja. Det sägs okay. Så i alla fall.
Okay.
Om jag säger pappa till dig, vad tänker du på då?
Jag kan nästan direkt så tänka på att det ordet har satt sig på ett speciellt ställe i min kropp som jag inte riktigt visste att jag hade. Det är som en plats som Simon har tagit i lagt beslag på, som sitter någonstans i struphuvudet eller strax under. Mm. Det är en kombination av fruktansvärt mycket ångest. Det är väldigt mycket ansvar. Det är en källa till en outskrivlig liksom glädje, inspiration, längtan, oro. Allt det där sitter samlat i en liten, liten, litet ställe, en liten punkt precis strax under struphuvudet. Och jag kan nästan känna exakt var det sitter. Mm. Och jag har aldrig tänkt på att det sitter saker strax under mitt struphuvud, och framförallt inte liksom känslor. Men det är, han sitter där liksom. Mm. Väldigt starkt. Det är ju en oro som man går med hela tiden. Det är en längtan som man inte har varit med om innan. Det är en kärlek som man inte kan sätta ord på. Det är alla de där sakerna samlat på ett och samma ställe. Det är att vara pappa för mig.
Lever dina föräldrar?
Nej, det gör de inte.
Nej. Tror du att de skulle bli förvånade över att du har en son?
Min mamma drabbades av väldigt allvarlig demens eller Alzheimer och var väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Tyvärr väldigt länge dessutom innan hon gick bort. Men hon fick liksom träffa Simon hans första levnadsår. Vi var där nästan varje söndag med honom och hälsade på och sådär. Mm. Och ja, men det var någonting. Han var otroligt fin med henne och höll hennes hand. Och jag vet inte hur mycket hon förstod. Och jag pratade med henne innan han skulle födas och allting. Så att jag
tror hon förstod.
Ja, jag tror kanske att hon förstod. Jag tror det. Det var någonting mellan dem som finns dokumenterat i alla fall, att hon var väldigt lycklig när han var där.
När visste du att du, i någon citationstecken, var gravid? Eller att ni var gravida?
Simon är ju född med hjälp av en surrogatmamma i USA. Och det är ju, på ont och gott så är det ju, det amerikanska systemet är ju väldigt liksom in i minsta detalj, väldigt reglerat och väldigt organiserat och väldigt strukturerat. Mm. Och för mig och Niklas har det varit ett stort stöd. Vi har känt oss väldigt trygga i den processen och har uppskattat liksom alla instanser, alltifrån advokater och läkare och fertilitetskliniker och surrogatmamman och agenter. Och alltså det är rätt mycket folk inblandat.
Mm. Det låter krångligt, var det eller?
Ja, lite är det klart. Ja. Det är klart att det är. Det är så många olika saker som ska fungera. Man ska, det svåraste är ju nästan, eftersom vi är två killar då, så är det svåraste egentligen att hitta en äggdonator. Det är ändå så att den personens DNA står ju, blir ju ändå liksom 50% av Simons DNA. Så det är klart att man vill veta så mycket som möjligt och så.
Så är det ju för tjejer då, som kanske åker till Danmark till exempel, Storklinik och annat, att man kan se där att den här pappan är mörkhårig, den här pappan är rödhårig, den här pappan är blond, blåa ögon och så vidare. Är det likadant med mammor?
Jag kan säga att det är otroligt mycket mer avancerat än så.
Aha.
Vi vet allt om den här donatorns mamma och pappa. Vi vet allt om hennes mormor och morfar. Vi vet alla genetiska sjukdomar. Vi vet allt ifrån ögonfärger till gymnasiebetyg till musikalitet och sportintressen. Alltså allt längd, vad de gick bort. Det är alltså allt får reda på. Det är en enorm bunt med papper på varje sån donator. Så det är oerhört avancerat.
Men det var alltså så att man fick välja då med ett visst antal? Eller var det någonting som var extra viktigt för er?
Framförallt så var vi överens om att vi skulle försöka hitta en donator med, som var av judisk börd också. Eftersom vi båda vill att Simon ska växa upp som jude.
För att det är så att man blir inte jude om man inte har en mamma som är jude, va?
Eller nej, judina. Precis.
Ja. Så är det, va?
Nu har ju inte Simon någon mamma i den bemärkelsen. För att vi vet ju inte vad den här donatorn heter och vi vet inte var hon bor och vi kan inte kontakta henne. Vi vet bara allt annat vet vi.
Så ni har aldrig träffat henne?
Nej, det har vi inte gjort. Donatorn får vi inte träffa. Men Simon kan träffa eller kontakta henne om han vill när han har fyllt 18. Då har han rätt att ta reda på vad hon heter och kontakta henne. Och det är hon medveten om och så.
Hur gick det med ultraljud och sånt? Fick ni bilder på det som ni kunde längta? Eller var den delen inte med då?
Lotta Bromé, du lever i en fullständig okunskap om vad surrogatmödraskap innebär.
Ja, tydligen. Det är därför alltså, du är här. Jag vill veta. Lär
den
mig.
Den som har burit bebisen eller embryot är ju en annan person.
Aha.
Det är aldrig donatorn som bär fostret.
Nej, jag har ingen koll alls på det där, kan jag säga. Ja.
Det är det som är hela idén med surrogatmödraskap. Alltså surrogacy, surrogatmödraskap, betyder att det är en annan tredje part som bär barnet. Jaha. Som inte har någon genetisk koppling till barnet. Det är en som har, en av oss har donerat spermier. Det är en tjej som har donerat ägget eller äggen. Och det är en tredje person som har burit barnet.
Så du vet, det var nytt för mig. Du ser ju, jag ser helt förvånad.
Och jag är helt chockad över att du inte...
Nej, men jag har inte koll på det. Jag har inte koll på det.
Nej, men vad bra.
Ja, nu har du lärt mig det.
Precis.
Ja.
Så att den som har burit barnet, surrogatmamman, har vi fortfarande jättefin kontakt med. Och henne hade vi en oerhört tät dialog och kontakt med och skypade veckovis eller flera gånger i veckan ibland, till och med under hela graviditeten. På sina lunchraster så gick hon ut och skypade med oss. Och så. Vi har haft en fantastisk relation till henne, och vi var med när Simon föddes, och vi har lärt känna hennes familj och hennes mamma och hennes man och hennes barn och allting så.
Men då har ni ju haft handen på hennes mage och känt när Simon sparkade.
Ja.
Allt har ni varit med om egentligen då?
Ja, sista veckan.
Ja. Hur var det där ögonblicket när Simon väl kom ut då?
Det var inte så roligt faktiskt. Därför att vi var väl förberedda och vi hade gått en liten privatkurs i liksom förlossningsteknik och sådana saker, för att vi hade enligt liksom avtal då rätt att vara med under förlossningen, och allt var nedskrivet hur allting skulle gå till och vem som skulle klippa navelsträng och vem som skulle hålla honom och allting. Och sen så blev det inte alls så, utan sista natten där på sjukhuset så satte de igång henne, och mitt i natten eller vid 4:45 på morgonen så väcktes vi i sjukhuskorridoren där av att läkaren sa att det var någonting som inte var något bra, att det var akut. Och då hade Simon vänt sig om, alltså helt, så att när läkaren skulle gå dit och öppna, eller break the water som man säger, då var det en fot där. Så att då hade han vänt sig och var på väg ut med fötterna, och då blev det akut kejsarsnitt. Och då fick vi inte vara med. Och det visste vi om, att skulle det hända någonting då har hon rätt att ha en person in i förlossningsrummet och då, eller operationssalen, och då valde hon att ha sin egen mamma där. Mm. Så att själva förlossningen blev inte så rolig, utan det var väldigt traumatiskt, men det tog liksom 15 minuter och sen så var han vår.
Ja. Gud, vad nervöst att sitta där och vänta då.
Såklart.
Ja.
Fullständigt.
Alltså allting som måste ha snurrat i huvudet.
När allting hade varit så perfekt och allt i alla världen. Allt hade gått så perfekt. Och så precis när han ska komma ut så bestämmer sig killen att han ska liksom, nej, jag gör det på mitt sätt.
Mm. Och sen håller du honom då?
Mm.
För första gången i dina
armar.
Ni höll båda två samtidigt.
Ja, det är klart.
Så gossigt var det. Mm. Ja. Mm. Går du beskriva den känslan?
Nej, det gör det nog inte.
Ja, du blir rörd nu.
Ja.
Du blir verkligen jätterörd. Nu blir jag också jätterörd. Mm. Ja, det finns en del saker man inte kan sätta ord på.
Ja, så är det.
Och nu har han börjat växa upp då.
Mm.
Är det som du trodde att vara pappa?
Mm. Jag vet inte riktigt vad jag trodde egentligen så på det sättet. Det går precis som alla sa till oss, och sa ju alla så här, njut av den här tiden, det går så fort, och det är precis så att det går så fruktansvärt fort. Man kan inte titta på bilder från hur det var för liksom 2 år sedan. Man kan nästan inte förstå att det har gått 2,5 år. Det är helt ofattbart. Och nu är det en liten kille med extremt stark vilja och underbart humör och sprider glädje omkring sig och pratar oavbrutet. Det är ju liksom helt fantastiskt.
Vad möts ni av då? Tycker människor att det är knepigt att ni väljer att vara två papper?
Vi är ju ganska civiliserat folk sådär, så i den mån folk har någon åsikt så tror jag inte de framför det direkt. Jag tror att folk delar i största allmänhet en glädje av att någon som har längtat efter barn får barn. Men däremot så välkomnar vi ju, som till exempel då Lotta Bromé, sådana som inte vet vad surrogatmödraskap innebär, eftersom
hon kan få lära sig det,
eftersom det fortfarande är inte bara rätt ovanligt utan också olagligt i Sverige, så känner jag väl lite grann som att delvis offentlig person att jag kan sprida lite kunskap runt vad surrogatmödraskap innebär. Mm. Det är liksom inte någonting mellan just två killar, utan det är ju även väldigt, väldigt många straighta par som har svårt att få barn eller som inte kan få barn, som väljer att få hjälp utomlands därför att det inte går i Sverige.
En del människor kan ju bli sådär, ja men hur ska det här bli nu då? Ska två kvinnor leva med ett barn? Ska två papper leva med ett barn? Mm. I Bonnies fall så har vi ju väldigt tydligt att vi är en mamma och en pappa. Så ville vi ha det. Och alla gör ju på sitt sätt som man vill ha det. Men vad jag har märkt är ju att... Det är ju
hon har en mamma och en pappa.
Hon har det. Mm. Mm. Och sen har hon en bonuspappa och en bonusmamma. Mm. Men det jag har märkt är att barn har ju aldrig något problem med det här. Andra barn. Utan det är i så fall vuxna som sitter och säger det här kan bli ett problem. Mm. Det är rätt intressant.
Nej, men barnen på dagis eller på förskola frågar ju någon gång, och så när man kommer och lämnar så säger man, har Simon ingen mamma? Nej, så jag, han har två papper. En del har två mammor, en del har två papper, en del har två mammor och en pappa, och en del har två extra mammor och extra papper, men Simon har två papper. Det viktigaste för barn är ju liksom växa upp och känna sig älskade och en trygg och varm och nära miljö och sådär. Och det är jag övertygad om att Simon gör.
När du var liten då, vi pratar om dina föräldrar. Vad tar du med dig från som de var som föräldrar in till när du och Niklas, när ni nu är föräldrar?
Det är väl som alla andra, man tror väl att man ska försöka, att man ska kunna korrigera delar av sådana saker som man själv växte upp med, som man inte trivdes med eller som man i efterhand inte tyckte var något bra. Och så försöker man ta tillvara på det som värdegrunder och sådana saker som har varit viktiga och angelägna. Och så försöker man ta lärdom om det är saker i ens uppväxt som man inte riktigt, som inte känns samtida. Det är ju också det är liksom 50 år sedan, så det har ju hänt rätt mycket sedan dess. Jag pratade precis med någon kompis här om Emil i Lönneberga. Och vi tittar mycket på Emil, och Simon älskar ju Emil, och att hans pappa ropar Emil och sådär hela tiden. Men om man tittar på det där som är inspelat under 60-talet, alltså Emils pappa är ju väldigt, väldigt, väldigt hårdhänt och drar honom i öronen och drar honom i håret, och alltså ganska jag tror att den där pappan skulle bli använd med liksom för barnmisshandel eller i alla fall lätt sådan. Så att saker och ting förändras. Jag fick ju rejält med liksom, inte örfila, men smisk på stjärten och sådana saker fick jag absolut när jag var liten. Och det är ju helt otänkbart idag. Så att det är ju väldigt mycket saker som man gör annorlunda idag och förhoppningsvis bättre.
När jag tänker på mitt liv och den lyckligaste tidpunkten, jag tror att det var när jag kom hem från BB. Och höll Bonnie i famnen och gick in i lägenheten.
Ja.
Hur var det för er?
Ja. Men det var så annorlunda för oss. Det var ju inte vårt hem. Han föddes i Arizona. Det var slutet på jul. Det var 47 grader i skuggan. Och vi hade hyrt ett hus. Och det var häftigt för att vi var helt själva och ingen visste var vi var och ingen visste att vi skulle få barn, och det var liksom fantastiskt att vara själva så där. Men jag tror nog att den där enorma euforin, den kommer nu hela tiden. Alltså jag tycker att lyckan blir större och de här känslostormarna blir mycket, mycket tydligare nu än när han var nyfödd, det tror jag.
Hur klarar du av att inte skämma bort honom då?
Det klarar jag inte av.
Nej.
Okay. Det kan jag säga med en gång.
Så är det pappa Niklas som får hålla tillbaka? Eller?
Ja, lite. Ja. Men man kan ju skämma bort barn på en mängd olika sätt. Man kan ju skämma bort dem på hälsosamma sätt också. Jag hoppas att vi inte skämmer bort honom bara med att han har ett materiellt välbefinnande, utan också att han känner sig älskad och omfamnad av liksom allt och alla runt omkring.
Det var precis det jag önskade att du skulle säga. Ja. Att han känner sig älskad.
Ja, men
för det handlar om.
Ja.
Mikael Bindefeldt, tack för att du ville komma och vara bredvid Bromé.
Tack snälla. Tack.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Brevet Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns. Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos podme.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar. Tipsa gärna vänner och bekanta, speciellt de som saknat mig, om podden. Du kan också följa mig på lottabromé.com, Facebook Lotta Bromé Official och Instagram @brevetbromé. Tills vi hörs igen, må så gott! Vad är det bästa med att vara pappa?
Ja, att få en ny kompis.
Ja, vem är det som är din kompis?
Vad heter du?
Juli.
När du blir stor, tänker du att du ska bli mamma då?
Mm.
Hur många barn ska du ha då?
Två. En pojke och en tjej.
Har du bestämt vad de ska heta också, eller?
Säg du, pappa. Ja.
Vi har ju väldigt många namn på kanske 11 dockor hemma. Men jag tror inte barnen, tror jag, hon är 3,5, så jag tror inte hon har riktigt tänkt på barnnamn ännu.
Vad heter dockorna som du har hemma då?
Elin och pappadockan och pojken och dadda. Och Siri!
Ja.
De som är lite små, de har inga mappar, det passar inte dem.
Vissa dockor är småbarn. Då passar ju en som är napp. Men är man lite äldre dockan, då kanske man ska ha napp.
Siri och dadda har slutat min napp, tror jag.
Ja, hur är det med dig? Har du slutat?
Vi övar lite grann.
Hela dagen.
Hela dagen?
Mm.
Oj.
Ja, är det verkligen så?
Mm.
Det ser väldigt gott ut när du äter banan, hörru.
Mm.
Är det din bästa frukt?